Jajamän, mina damer och herrar. Ytterligare en vecka med podcasten där det knappt strular någonting någonsin. Nu åker vi. Avsnitt 94 är i görningen med Viktor Nilsson och han gummits mästare Sylén bakom spakarna.
Fri tolkning.
Ja. Nej. Det var det största skämtet någonsin. För er som känner mig vet att jag sällan slår mig själv på bröstet alldeles för mycket. Utan det mesta är med en stor säck ironi.
Ja. Och den säcken, den ackompanjeras av vad är det jag har med mig idag då? Lite feber och trötthet typ.
Gött är det ändå.
Ironi och trötthet. Det är veckan som... Nej.
Anders skulle bjudit på idag. Det har varit en riktigt god fylla, tror jag. Han sitter på Tysklands båten nu och har precis funnit en musikquiz, fick vi till oss.
Inte förvånad alls.
Nej. Den kunskapen som den gubben sitter inne på när det kommer till musik, oavsett vad det är för någonting, är ingenting du skämtar bort.
Musikpappa, Anders.
Mm. Annars ja. Då, Viktor?
Jo, som sagt, jag har lite feber. Har jobbat väldigt, väldigt länge idag. Mm. Men man är vid gott mod. Det är kul att podda. Det är skitkul att snacka discgolf.
Ja, faktiskt. Jag måste hålla med faktiskt. Jag börjar så här lite för er som undrar hur läget är med Sylén bakom spakarna. Så måste jag ändå säga att jag börjar få tillbaka gnistan igen. Jag tycker det är kul. Podda är roligt.
Fan vad härligt. Ja, nej, den gnistan är ingenting man ska ta för givet faktiskt.
Oh nej. Nej, vissa gånger så är livet lite extra. Men idag är det lite extra bra faktiskt. Lite krydda i tillvaron.
Ja. Ja, men fasen var kul. Men det känns som att jag trots min lilla sjukdom här ska... jag är pepp på det. Och det är kul.
Det är ändå gött att höra. Lite samma här faktiskt. Jag fick... faktiskt reda på idag att kanske starta en ny tjänst i början på nästa år.
Fasen vad härligt. Mm. Blir det någon något fiskerelaterat?
Nej, det är väl inom samma genre, bara att jag kommer sitta på, istället för att vara entreprenören, så kommer jag vara beställaren kanske.
Mm-hmm. Ja, då vet du vilka krav du ska ställa på på folk.
Stackars entreprenörer som kommer till mig och ska försöka liksom lura mig på pengar. Det kommer inte gå, kan jag säga. Det känns väl ganska rimligt att man tar den kunskapen man har från en utförande sida och sätter sig på en beställare sida istället. Jag tror att det är det som kommer spara en del skattepengar för folk.
Ja.
Sen får ni dra fri tolkning på vart jag tar vägen då, men kan ni lösa det pusslet så...
Ja, vi får se helt enkelt. Du lägger upp en sån announcement. Sponsor change.
Ja, nej. Det kommer nog inte bli någon announcement.
Du står och posar i dina nya arbetskläder.
Exakt. Nej, men gött faktiskt. Att det är kul. Kul faktiskt. Ja, roligt.
Ja, är mycket kul på gång.
Mm-hmm. Så är det faktiskt.
Vi har haft ett event på jobbet idag som var... Jag jobbar ju som grafiker på ett möbelvaruhus.
Mm.
Och då hade vi någon sån liten juluppvärmning med där vi bjöd in kunder och sånt. Och så drack man glögg och hade sig.
Det är aldrig fel.
Så det blev 2 timmar plus på flexkontot där.
Mm, gött. Jag ska ner nästa fredag. Ska jag ner till Göteborg och ha julbord med mina kollegor. Jag sa just det till dem i... Jag var där igår och bytte till vinterdäck på bilen. Så är det så här, jag har ju för fasen, vet du det, social fobi nu efter det. Jag vill inte se folk.
Vad blir det för ställe då? Blir det något smarrigt julbord?
Jag tror att vi skulle till Villabell Park faktiskt.
Jag säger mig ingenting, men det låter bättre än Donken i alla fall.
Ligger i Slottskogen, det är en av de restauranger. Det blir nog kul faktiskt.
Mysigt.
Mm. Jo, men också en chans att säga hej då till folk.
Och så kan jag säga dra åt helvete till dina gamla kollegor.
Nej, det skulle jag aldrig säga faktiskt.
Nej, det jag känns som att du har varit tillfreds. ändå.
Ja, och även om jag inte är det så skulle jag nog aldrig säga någonting sånt ändå. För jag är lite av den skolan att jag tror på att lämna på god fot. För att det håller dörrar öppna istället för att man stänger dem totalt efter sig.
Så är det definitivt. Välkommen till Arbetslivspodden med Viktor och
exakt,
Ted.
Exakt, exakt. Ja.
Jaha, vad ska vi snacka om idag då?
Ja, vi får la, nu när inte Anders sitter bakom rodet så får vi skjuta fritt från höften, tänker jag. Men vi har ju lite grejer. Vi drog ju en liten sån här Q&A som alla de coola kidsen säger nu för tiden till våra lyssnare. Och jädra vad gött det är. De stöttar oss i vått och torrt hela tiden.
Ja, det är många som undrar saker. De vill att vi ska prata om ditten och datten och det är så jävla kul.
Och det roligaste är att det är verkligen det som de har skrivit i också. Det är ju liksom ingen fråga är den andra lik och det är jävligt gött faktiskt.
Ja. Mm. Nej, det blir det absolut att avhandla.
Ja, och det blir väl lite att skjuta från höften-podden som vi brukar vara när du och jag sitter där. Inget körschema och så bara kör vi lite. Nej, men det har ju hänt lite, händer ju jäkligt lite för att vara ärlig nu för tiden. Det är ju inte så mycket tävlingar och sånt. Men lite grejer händer det ändå där ute. Faktiskt.
Ja.
Så att, ja. Vad säger vi? Ska vi sparka oss in i lite sådana små grejer som skulle kunna hända?
Ja, det tycker jag.
Korta.
Nej, vad fan! Åtta korta, den var
god. Du kan få dra åtta korta till mig i brist på annat.
Ja, just det. Det skulle jag faktiskt kunna göra. Det var länge sedan vi körde åtta korta med dig.
Ja.
Det är kanske det vi ska göra på 100-avsnittet.
Vi kör åtta korta med varandra.
Ja, det har varit lite kul faktiskt. Jag tror inte ens jag har svarat på dem.
Det har ni i det avsnittet när jag roddade allting
just
och ni fick
det. Så var
sitta
det.
Och ducka hotfulla frågor från folk.
Just det, just det. Mm. En grej vi ska prata om sen som vi faktiskt spelade kanske in lite ja, var vi började väl förra veckan utan teknikstrulens värld så det är ju faktiskt så att Ale har köpts. Så det tänkte vi att vi skulle avhandla, men där vill vi ju ha med oss Anders och det var ju bra att vi spelade in det. Så att jag tänker att vi lyssnar på den.
Ale.
Disc Golf Center.
It's sold and nu vet vi vem det är sålt till.
Eller vilka?
Ja. Precis.
Tre musketörerna.
Ja.
Ja, men i vilket fall som helst, de tre musketörerna som har tagit över Ale Disc Golf Center.
Tre goa gubbar.
Ja, det kan ju ändå bli typ hur bra som helst, kan inte det? Vad tror du, Anders?
Men det är klart det kan. Alltså det känns som att det är ju... Ja, vi känner ju till två av dem. Mm. Den tredje är lite mer spännande. Mm. Och det är ju då så att det är ju...
Jag och Anders och den tredje är du, Ted. Nej, skämt åsido.
Jesus... Just det, gissa den tredje. För att fortsätta på galenskaparnas spåret från förra veckan. Honken, tomten.
Gissa den tredje.
Ja, Louis Pasteur var det då. Så, nej men skitsamma. Det var ju så att det är ju Erik Mellgren. Och sen så, han känner vi ju de flesta till. För er som inte håller till här i våra regioner så kan vi meddela att han är ju då en arrangör av rang.
Mm.
Så vi, många tävlingar till höger och vänster.
Han har många under sitt bälte, kan man säga.
Det kan man säga. Och sen så är det ju hans vapendragare Simon från Discgolfboarden som även Simon har varit en Tebrant. Del utav, ja precis, har varit en liten del av Discgolf Events nu, eller DG Events.
Mm.
Det sista, som assisterande TD, eller som, både som assisterande och TD till Mellgren tror jag. Han har tagit en stor del nu när Mellgren var borta. Men sen har vi den tredje personen där som inte, han är lite okänd för mig. Jag har sett att han har sponsrat DG Events en del. Genom tiderna. Vet du vem det är, Anders?
Ja, men jag vet att han har startat företag tidigare, sålt husbilar bland annat. Och gjort det väldigt framgångsrikt och fått många priser, entreprenörspriser och så vidare. Så det känns som att det kanske, inte för att säga någonting om, om Mellgren och Terbrandt Säfström, men det känns som att det kanske är den mer likvida av de tre i deras förening.
Han som sitter på fiolerna, så att säga.
Precis.
Alltså detta är ju rena spekulationer kan vi säga. Absolut. Vi har ju ingen aning om vad de andra sitter för.
Det är så vi jobbar.
Vi killgissar som det heter.
Mm.
Nej men det är ju jättetroligt. Och grejen är så här, hela grejen med att det nu blev de här tre personerna tror jag är jättebra. Inget ont emot Mikael Böj överhuvudtaget. Det hade också varit fantastiskt. Bara barnen hade fått överleva, känner jag. Men just konstellationen med tre personer, tre viljor som gör det liksom... Det krävs tre viljor till att förändra. Det krävs tre viljor för att stänga ner. Det krävs tre viljor för att sälja och så vidare. Jag tror att det är ganska bra på ett sätt. Oh, att det blir liksom inte ett ensamstyre som vi såg lite under Jonas tid. Att nej, jag har tröttnat på det. Nu stänger jag ner skiten. Som sagt, vi har ingen aning om vad som hände Jonas liv där och då. Men jag tror att det blir svårare att göra en sån grej rakt av på detta. Det känns som att det här är mer gynnsamt för hela banan. Tror du inte det?
100%.
Ja, verkligen. Ja, nej, men alltså det är man en trio och en brakar loss så det står de ju fortfarande på två ben.
Mm.
Så, nej, men det ska bli mycket kul att se vad, i vilken skepnad Ale återuppstår.
Jag kan ju säga, jag lägger en önskan härifrån mig att ingenting händer på bra länge med banan, att man inte gör några direkta förändringar, men låter den spela in sig, för att jag menar, de sträckningar som den var är ju svårt att göra jättemycket bättre.
Det känns ju som att det tror jag de kommer hålla det chill. Annars de har ju köpt det av en anledning och folket har ju längtat efter det. Jag tror att...
Jo, men...
Och som sagt, den är ju i sin prime nu egentligen. Så som vi har fått det förklarat. Och...
Jo, men jag menar, alltså de som har gjort banan från första början, de är ju extremt kunniga i, och den har ju fått, alltså över tid skapas eller liksom blivit det den är. Det som alla älskar med Ale. Just det som jag läste en liksom intervju med, eller någonting som jag vet att Emil hade sagt. Det är den enda banan jag går ut på och spelar, där jag inte blir förbannad för att jag träffar ett träd. Utan trädet står där utav en anledning. Det är jag som gör ett dåligt kast. Det är inte så att det står ett random träd på fairway, utan allting är liksom skulpterat upp och liksom ja, men det finns där av en anledning. Du ska kunna shapea kasten så som det är.
Ja.
Men du har inte spelat där, Victor, va?
Nej. Jag har åkt förbi. Det är det närmaste jag har varit.
Det är ju inte svårt att veta vad du kommer göra nästa år. Eller vad vi kommer göra. Vi tre kommer göra nästa år.
Ja, nej, gud nej. Det blir åtskilliga besök där. Jag har många kompisar som har hojtat. Ja, vi måste åka upp där, vi måste åka upp. Så det kommer nog gå skytteltrafik från Skåne upp till... upp till Ale.
Men jag kan bara säga så här, för er som inte har varit där och spelat, som lyssnar på den här podden, det är verkligen, det är inte så att vi sitter här och liksom bara hypar någonting. Men... alltså helt utav liksom bara taget ur luften, utan det är verkligen så här bra. Alltså jag känner ju så här, jag vill verkligen, verkligen åka dit, för det är så fruktansvärt bra.
Vi kan väl säga så att ni som inte, vad fan är det? Man går in och kollar på The Open till exempel från 2018. Finns väl dokumenterat. Finns hur mycket som helst egentligen. Man kollar på den.
Är det den med Limpan, Germ och Ricky och...
Simon och... Ja. Devin Owens.
Hela gänget.
Ja, ja, men du, det är klockrent. Det var svinkul. Jag och Ted var där.
Nej, jag menar, alltså banan i sig, jag kan ju säga helt seriöst att jag verkligen, verkligen längtar efter att komma dit igen och få kasta på den fantastiska bana som det är. Och spela hålen som är liksom utformade för att verkligen, verkligen, alltså oavsett om du spelar gul, nu blir det väldigt mycket starka ord, känner jag här. Men,
mycket superlativ.
Ja, men jag kan säga att jag tycker ändå att det är liksom, någonstans är det berättigat att fara med väldigt mycket superlativ när det kommer till Ale. För att jag har, det är få banor jag har spelat på där varje hål inbringar en glädje. Faktiskt. Jag skulle säga att det är nog gamla Järva. Som sagt, jag har inte spelat nya Järva, det är säkert så. Bara komma till Järva för mig var samma sak. Jag har nog aldrig haft en tråkig dag. Även när jag spelar skit på Järva, så har det ändå varit med vördnad av oss av att spela en så fruktansvärt bra bana som man bara känner för. Och man vet att jag kan inte vara irriterad på mig själv eller liksom så här på banan. Det är inte den som har gjort att jag spelar skit. Det är jag som spelar skit. Jag vet att den här banan är liksom så extremt rättvis. För det är många banor man kan säga att man har när man kommer dit och spelar, så bara, ja, men här var det någonting som stod i vägen. Som var liksom, varför står det i trädet här? Eller liksom, ja.
Exakt så. Mm. Men samtidigt som man går där och är sur, så är det på ett fantastiskt ställe. Så då liksom dämpas det där sura av. Mm. Ja, shit vad kul. Alltså, som sagt, ni har så mycket att se fram emot. Ni som inte har varit där och som har drömt om det. Grattis.
Discgolf Sverige har mycket att se fram emot.
Ja, vi får väl säga grattis till oss. För att det var tre stycken som verkligen tog tag i och att det gick till en discgolfaktör, oavsett vem det gick till, så känner jag så sjukt kul att den här anläggningen får leva vidare. För jag tror att framtiden kommer se väldigt, väldigt ljus ut för den här banan.
Ja.
Och det är någonting som
om inte den trion siktar på att lägga ner discgolfen och starta husbilsbutik där istället.
Ja, nej, men, nej, men också, alltså helt seriöst, det här är ju någonting som vi har pratat om som har saknats. En väldigt utmanande och bra tävlingsbana, oavsett om du är 1000 plus ratad eller 800 ratad, så finns det någonting för alla.
Ja. Ja, exakt. Du har både blå, vit, gul. Det finns allt.
Mm.
Ja, gött då. Ja, men det, som sagt, vi satt ju som på nåla förra veckan, så det känns skönt att nu är det ute och nu ser vi fram emot en discgolf sommarvår på Ale.
Mm. Det gör vi.
2023.
Ja, där hörde ni våra tankar kring denna magiska anläggning.
Ja.
Har du någonting att tillföra sen sist?
Jag vet inte riktigt. Det är ju bara sjukt kul allting med Ale. Det känns som att den kurva som pekar uppåt, kort och gott.
Ja, vi fick ju lite bilder nu här i veckan från det. Eller om det var förra veckan. Där de faktiskt hade varit där nu och träffats på plats. För att se lite hur mycket... ja, men hur står det till med anläggningen? Och det verkade ju som att det fanns en del att göra. Det var ju lite högt gräs och lite skyltar som var låg ner och så vidare.
Men det gillar Melgren och dem. De tycker det är kul att klippa gräs och ha sig.
Ja, men alltså, hade inte du tyckt att det var rätt nice när du har... Du vet ju vad du har att jobba. Du vet ju var måttstocken ligger, liksom.
Jag tror att vem som helst hade tyckt om att gå och klippa gräset på Ali just nu om man hade varit ägare av det. Så är det ju.
Alltså, jag helt seriöst, hade de bara stått så här, hur många hade kunnat tänka sig komma hit en helg och bara liksom snygga till anläggningen, typ bara komma och hjälpa till lite. Typ, jag lovar dig, de hade fått typ 40 busslaster komma dit.
En sån fixad dag typ.
Ja.
Ja. Ja, men om ni lyssnar nu, Melgren & Company, vi säljer den här idén
till. Ja, 100% faktiskt. 100% gör vi.
Nej, men det är summa summarum, skitkul. Verkligen.
Mm. Ja, magiskt. Magiskt, så här bara. Ska bli så jävla kul att komma dit igen. Vad har hänt mer? Vi hade ju... Paul Macbeth har ju... Vi måste ju ändå dra en parentes kring det. Han har ju ändå vunnit sin första Silver Series.
Har du någon jingle för det? Någon liten fanfar eller någon liten tut i
det? Ja, det ska väl nästan kunna ta och styra upp en... Vad ska han få för något, tycker du? Ska han få en sån?
Ja. Och nästan att han kanske förtjänar en brosch. Nej, så långt går vi inte.
Nej, han får inga broscher här. Inte. Det får han äga upp till sin brosch.
han har inte gjort sig förtjänt av en brosch.
Knappt alltså. Jo, det har han väl egentligen. Men...
Ja, nej, men han har ju precis spelat discgolf nyligen och lyckades ju ta hem den här The New World Championship.
Det var så jädra mycket ordvitsar. De hade ju honom på Nick & Matt nu i veckan. Och då var det verkligen så här, han är the new world champion and the old world champion på samma år.
Det var roligt.
Ja, det var faktiskt ganska kul. Men nej, men det var lite konstigt att han var där. Jag tänkte säga, han har ju ändå köpt hus och flyttat till Florida. Så att, jag tyckte han sa att banan låg typ 40 minuter från huset. Så att...
Då är det lätt förtjänta cash att bara gå dit och jogga hem den.
Ja, men plus att han plockar 50 pinnar på till totalställningen till nästa års tour. I och med att det är de här Silver Series som har varit nu, de har två. Den som Luke Sampson vann sist. Och så nu denna, det räknas ju på till totalen till nästa säsong.
Är det med dessa 50 poängen han vinner över Ricky nästa år, tror vi?
Oh, är det det så är det ju... Kanske Ricky önskar att han drack en margarita mindre och var och spelade discgolf istället. Nej, men hade, det är ju lite ball så. För jag lyssnade en del på hela grejen kring... De har ju uppdaterat lite kring tour cardsen och sånt nu till nästa säsong. Mm. Och nu till 2023 kommer vi inte se en drastisk förändring. Men däremot till 2024 så kommer det bli att du behöver spela till dig saker. Och att vissa blir direkt kvalade och du kan få exemptions. Liksom, att du kan, om du vinner någonting så har du liksom en plats till nästa. Alltså typ om du vinner Maple Hill till exempel. Så har du då, de pratar på att det kanske kunde vara så att du kunde spela. Alltså du fick en plats till Maple Hill de närmsta 5 åren. Och det är lite ballen då, för det är också en inspel. Alltså du måste ju kvala in till den. Eller liksom vara så pass högt upp i tour standing så att du får spela.
Ja, men det hörde jag faktiskt någonting om. Jag lyssnade på, kan det varit Foundation som snackade om det också.
Mm.
Och det är ju kul. Det är kul när det händer den här typen av förändringar.
Det är på väg åt rätt håll om du frågar mig.
Ja, men jag tycker också det verkligen. Det, med Jeff Springbok och spakarna så känns det som att hela discgolf-världen är på väg åt rätt håll.
Alltså jädra var ju hopp. Hoppas bara att det blir, för du vet, jag har ju varit det här tjötet kring rating så länge nu. Alltså ratingens vara eller inte vara för de som spelar på touren med det här tourcardet. Och jag kan tycka att det är helt rimligt. Alltså typ så här, det var lite, jag tror att det var Hunter som var inne på det i Foundation. Nu måste jag referera till vilken podd det var vi lyssnade på. Jag tror det var ganska säker på att det var Hunter. Han sa det att, ja men är du typ 1030 plus rated? Så är det egentligen skitsamma. Eller nu då när de sa när inte covid-inflationen i rating är lika hög längre. Så var det också så här att om man säger 1000 plus. Så är det liksom så att då har du ändå liksom någonstans förtjänat att du inte knappt behöver liksom gå på rating på det sättet som du gör innan. Utan det är mer för oss under 1000 som behöver spela oss till vissa grejer.
Mm. Ja, jag tycker väl att rating i och för sig är bra. När jag spelade bollgolf back in the days så tyckte jag det var sjukt svårt att man kunde, det var svårt att jämföra sig med proffsen.
Ja, men så är det ju.
Liksom ingen measurement riktigt på typ att ja, men han gick si eller så på den banan och då har jag kul, den banan ser svår ut, men mer fick man ju liksom inte.
Ja, men där har du ju också scratch-spelare på ett och annat sätt. Alltså just när du spelar ner ditt handicap tillräckligt långt, då är det ju liksom, då spelar du proffs och då spelar du med proffsen på samma villkor. Det är lite det jag tänker också när du är över 1000 plus och är på touren och har spelat det till ditt tourcard. Spelar verkligen ratingen någon roll överhuvudtaget då för dem?
Nej, för dem gör det nog inte det. Absolut
nej,
inte.
Men det är det jag säger. För oss så spelar det ju mer roll. Att du behöver liksom, du behöver höja din rating för att du ska kunna komma med på vissa olika tävlingar. Och det är lite det jag tycker är intressant också om vi ser vad jag önskar att man hade sett i Sverige till exempel för att kunna spela NT. Borde det vara ett rating tak? Eller ett rating, ja men så här. Spelar du inte, har du inte över den här ratingen så har du egentligen ingenting. Då får du ingen plats på NT-tävlingarna. Om vi ska höja det till en högre standard. Förstår du vad jag tänker?
Mm, ja.
Framförallt nu när alla amatörtävlingar finns på ett helt annat sätt mot hur det var förr.
Det känns som att den tanken är god men den är lite långt fram i Sverige på något sätt.
Ja. Alltså 100% att det är så. Vi har en lång väg kvar att gå, kan man säga.
Skulle man ha ambitionen att sätta liksom typ, ja men NT, då ska vi ha top of the top. Och då när man tittar på typ vart och varannan NT-tävling så är det ju alltid någon från lite lägre rating. Jag vet inte, det är inte alltid 990. 1000 ratat som vinner allting utan det är ju folk som kommer från 960, 970.
Ja.
Så man får ju försöka, i så fall kanske man successivt skulle applicera en sån typ av gräns och så sen kanske höja den allt eftersom den svenska spelstandarden höjs.
Alltså jag tänker att det kan, ja precis, jag är helt med dig och jag tänker att det här är ju ingenting vi ska sikta på nu För vi har inte den bredden av spelare just nu här. Som, om vi tittar på alltså Sverige kontra DGPT till exempel. Jag menar, de vi ser på DGPT, det är ändå den stora massan av de som är jätteduktiga. Men då har ju väldigt många andra som inte ens spelar på DGPT som är 1000 plus ratade spelare i USA.
Ja, så är det ju verkligen. Men ja, nej, alltså det finns ju många takes på det. Och jag tror att när man vänder och vrider lite på det så kommer man hitta någon typ av gyllene medelväg.
Ja, men det är 100% faktiskt. Och vi fick lite av en, vi kanske nästan kan gå in på den ändå.
Vi smygstartar lite med lyssnarfrågorna.
Ja, men framförallt så kan vi ju ta den som, Faxe Sapo skickade till oss. Magnus Karlsson som han så fint heter. Han tycker att vi ska prata lite om EPT. Och är vi för dåliga på att lyfta de tävlingar i Sverige? Känns som framtiden för att få fram bra proffs i Europa. Dessutom bra livesändningar enligt mig i alla fall. Och så är det säkert. Och jag kan bara säga, och det här kommer jag säkert få ganska mycket skit för skulle jag tro. För mig så är det, jag följer ju jättelite och därför känns det inte relevant för mig att rapportera kring det. För jag har så pass dålig koll. Och jag tycker inte att vi har den spelarpoolen i Europa än som gör det intressant för mig att följa Europa. Även om man önskar att man hade varit mer liksom insatt i det. Så tycker jag att om jag vill se väldigt, väldigt bra discgolf så är det ju tyvärr att jag tittar på DGPT. För där är det så pass många, precis som jag sa, så pass många som är duktiga. Så då får du se bra discgolf. I Europa så har vi en handfull som är jätteduktiga. Men du har också, den breda massan är inte på samma nivå. Och då blir det liksom lite som att, men titta på, alltså spela en NT-tävling själv eller vad som helst nu. Nu ska jag säga, för jag spelar ju riktigt sopigt, men på den nivån jag spelade förr. Det blir liksom inte, det är sån extrem nivåskillnad på oss. Och nu vet jag att det är jättemånga finnar som är duktiga och så vidare. Men om jag ska bara se på Sverige liksom, så är det ju, precis som du sa, det är ganska magert. Vi har ju Linus som har varit över de andra ganska rejält. Och sen har vi liksom en kluster andra. Men det är en handfull spelare. Jag menar, det är ju inte mycket mer än kanske 15-20 spelare som är jätteduktiga.
Jag skulle nog kunna säga att jag håller med där faktiskt. Jag har ju inte för vana att titta supermycket på den europeiska scenen. Visst, man gör det när det händer saker och det är aktuellt. Men det, alltså, plattformen befinner sig i USA just nu. Och det är långt kvar till man känner, alltså helheten känns inte riktigt där än vad gäller europeisk discgolf.
Alltså det händer ju väldigt, väldigt mycket nu. Jag vet ju att alltså, PDGA Europa ihop med många andra och vi har ju liksom proffstorer och sånt nu. Så att det är ju verkligen på gång. Men lite som när alltså där USA och DGPT, alltså innan DGPT och sånt var, när nationella toren var där och de hade liksom stakade sig fram lite och försökte hitta liksom en bra plattform att börja på. Jag menar, vi är egentligen kanske i Europa innan när DGPT började kicka igång för typ 5-6 år sedan och började få liksom flyt på det. Där någonstans skulle jag nog säga att Europa är just nu, vi är i startgruppen och jag tror ju på att jag uppmanar så många som möjligt att försöka följa det. Men jag själv känner inte att jag har tiden till det för att jag vill liksom den lilla tid jag har till att titta och följa grejer, då väljer jag att göra det där jag har folk som jag vet vilka de är. Jag skulle säkert kunna sätta mig in och göra det mer här i Europa egentligen. Men jag tycker att den breda massan, och nu sticker många av de väldigt duktiga europeerna, sticker till USA och där tycker jag att det är jättekul att vi ser dem möta sig med de bästa, för det är där du får måttstocken på hur duktiga är vi egentligen.
Ja, men verkligen. Det, ja. Nej, men det känns väl som att det finns potential och vi kommer dit en vacker dag. Men det är ju några år fram, känns det som. Det håller på att utkristallisera sig en typ av lösning på det här så kallade problemet, eller vad man ska säga. Men man måste hitta rätt väg liksom.
Ja, jag tror det. Och precis det som Magnus säger, att just streamen och sånt har varit väldigt bra, det tror jag säkerligen att den är. Utan problem, att den är säkert superduktig. Men jag menar, det är bara att titta, liksom, komma hit nu till Sverige. Vi har inte ens några produktionsbolag längre som filmar våra tävlingar. Vilket gör det ganska svårt att konsumera, alltså discgolftävlingarna i Sverige bara. Det finns nästan ingenting. Jag menar, det slutade med att du fick gå runt själv i Helsingborg med en iPhone. Nu sist på NT. Och jag ser inget fel i det. Och där vet jag att det filmades. Men vi är inte... För mig också, som tycker att det är roligt att se när det händer där och då, blir det liksom lite... Jag känner som vi... Jag vet inte hur jag ska förklara mig utan att liksom trampa alldeles för mycket folk på tårna. Men... så här, ja. Underbart att vi försöker, och jag, som sagt, jag tror att vi kommer komma dit och uppmana fler som tycker att det är intressant att följa det. För mig just nu så är det inte så pass intressant så att jag vill lägga min tid på det, för det finns så mycket annat. Vi spelar in här och vi ska redigera och försöka få ut avsnitt varje vecka. Nu är inte det en plåga, utan det är någonting som jag tycker är roligt, men där och då vill jag också försöka följa det som händer. Och jag tycker att det, just nu så är det det mer intressanta för mig att titta på är det som händer i USA, för där har vi de stora proffsen, det är de stora pengarna. Det är dit vi behöver titta för att försöka bredda sporten här hemma också. Vilken affärsmodell har de gjort? Hur har de lyckats liksom få så pass mycket visningar och så vidare? Och hur är produktionen? För den blir ju bara bättre och bättre och bättre.
Mm. Ja, helt enig. Helt enig. Apropå det där med att jag sprang omkring på i Helsingborg och filmade själv. Nu i helgen så spelades ju Bulltofta Open.
Ja, just det.
Och det var ju en fantastisk tillställning där jag och min kompis Hugo Frydlund filmade hela leadcard-finalrundan.
Nice.
Så den håller Hugo på och klipper i detta nu, tror jag. Och jag har gjort lite musik och lite jinglar och lite sånt, så att där kommer det dyka upp. Vi ska spela in kommentatorspår på det också.
Fett.
Så håll utkik på sociala medier så kan ni få höra min röst i ytterligare ett sammanhang.
Ja, men det ser jag framåt. Det ska bli skitkul faktiskt. Och apropå om vi ska stanna kvar vid EPT eller liksom det, så har vi faktiskt avslutningen nu i Michas. Så ja. Spelas denna helg.
Ja, jag har sett att du har lite svensk representation.
Dina 2 cent om banan.
Du menar Michas?
Mm. Är du för att ställa frågan så här, jag säger så här, hade det varit någonting du hade velat åka och spela?
Alltså, vad jag har hört av folk som har spelat den, så är det en trevlig bana. Det är gött att vara ute och kasta i värme och så. Men den ser ju inte så jävla rolig ut, helt ärligt.
Nej, det är lite där jag ligger också. Alltså, jag är avundsjuk på att folk är och spelar i värmen. Och det är någonstans där det stannar för mig. Alltså, barndesign och estetik tycker jag faller ganska. Det känns som att man kastar lite i ett grustag, om man ska vara riktigt ärlig.
Nej, absolut min take också på det. Det är ju undervegetation. Det finns kanske 3 träd som mest på hela anläggningen, känns det som. Baserat på bilder då, givetvis.
Exakt, och jag tror säkert att den är betydligt roligare att spela när man är på plats. Jag tycker ju inte, personligen är det ingenting jag har kanske... Men så här, på en bucket list så tror jag inte den står jättehögt upp för mig i alla fall. Utan jag hade nog hellre tagit planet över till andra sidan. Atlanten istället. Och så spelat banor där, för det... Men det är som det är liksom. Jag tycker att det är svinkult och grymt av Elina och spelat sig till en plats där för att kunna få köra avslutningen. Och Jenny Larsson nu som vann den kvaltävlingen in till det.
Mm.
Så det är coolt.
Har vi någon mer svensk där nere? Vet vi det?
Alltså, du sätter mig på pottkanten nu. Det är de enda 2 jag vet i alla fall som spelar. Det har vi säkert. Eller så.
Ja.
Men, och det vet jag att det gjorde Kedja ut ett jättebra reportage om den här veckan. Så vill ni höra mer om någon som vet mer än vad vi gör, så lyssna på Nicky och Tommy när de raljerar över det.
Ja, Det är ju, vi lämnar ett stort lycka till Elina och till Jenny.
Hell yeah.
Och är det eventuellt andra svenskar där också, så får ni också ett stort, stort lycka till.
Oh yes. Som sagt, så här blir det lite när jag och Viktor skjuter från höften på ett avsnitt utan körschema.
Ja, Anders brukar vara den som håller i rodret på denna skutan. Först styr man Anders, och jag ska väl säga, du är väl något av en kapten, men lite mer den försupna kaptenen som ligger på hotellrummet och, eller på, i hytten. Och jag är matrosen, han som står och kikar efter isberg och inte riktigt upptäcker det i tid.
Ja, lite så kanske. Ja, men just idag också så kände jag så här, det blev lite senare än vanligt. Min fru har varit på Ullare idag och vi kände så här, det blir vad det blir idag. Vi har fått lite goda frågor och sånt, så tänkte jag, jag vet inte dra så... Det hände inte så mycket egentligen.
Ja, nej. Min fråga då, spelade hon Vinberg? Apropå Ullare.
Jaha, nej.
Ingen discgolf för henne.
Nej, ingen discgolf överhuvudtaget faktiskt. Eller så.
Nej, men det är ju ett tips. Jag har inte spelat Vinberg än själv, men den ligger ju bara ett stenkast ifrån. Stenkast, ett jävligt långt stenkast är det. Men 20 minuter från Ullared kanske.
Mm.
Give or take.
Gött.
Så passa på om ni ändå åker dit. Och jag har hört att även det är i startgroparna att Ullared GKs koncernen ska bygga en egen diskopbana också.
Mm. Bra. Så,
ja. Så kan man åka dit och så kan man hänga med Morgan och Ola Conny, och så kan man spela discgolf och så kan man ja. Såna grejer.
Ja, jag tror att det blir helt crazy. Ola Conny, han känns ju helt livsfarlig faktiskt.
Vad tror du hade varit Ola Connys favoritdisk?
Machete.
Tror du det?
Ja, han känns som en sån kille som lätt skulle kunna liksom... Alltså jag ser Ola Conny lite som... för er som inte vet så har jag liksom börjat kolla om lite serier här nu. Så jag håller på att mata igenom The Walking Dead igen. Ola Conny hade ju varit klippt och skura. Han är lite som Daryl i... The Walking Dead.
Har inte sett serien, men...
Han är ganska... Han känns som att han har lätt överlevt en apokalyps.
Mest bara på att han är lite som han är.
Han är ju sjukt rippad, har du inte sett det?
Är det så?
Ja, han är helt galen. Han är ju, alltså han är svinrippad på riktigt det, alltså.
Det känns som att Ola Conny är en sån snubbe som hade överlevt apokalypsen mest på halmstrån liksom typ. Han råkar snubbla när det kommer någon och kastar sig över honom så att de missar honom och lite den grejen. Jag skulle säga att hans favoritdisk, jag skulle tippa att han kastar rask. På en sån brutal Anheuser typ forehand som den flexar tillbaka och så kastar han 70 meter.
Mm, det är nog inte alls omöjligt faktiskt.
Skulle jag tippa Morgan så kommer han kasta sensei, gör han.
Ja, det är inte heller helt omöjligt faktiskt. Ja, sjukt.
Nog om det.
Ska vi försöka styra skutan tillbaka till discgolfens härliga värld. Vi kan ju fortsätta lite på udda karaktärer då. Så har vi ju faktiskt haft ett ganska stort announcement.
Det kan man lugnt säga.
För att citera mig själv i våran chattgrupp när vi fick reda på det. Vi pratade om Nicolo Castro som har gått över till Lone Star Discs. Vilket verkar vara, alltså jag är så sjukt glad för hans skull. För det verkar vara, han var genuint väldigt lycklig när jag hörde hans intervju på The Nick and Matt Show den här veckan. Men jag sa någonstans om att nu är det nog de sista smulorna i kakburken som han är och norpar. För det känns som att det är inte mycket kvar nu.
Det är det sannoliken inte. Den kakburken är nog den är nog smulfri när han har tagit de sista som han plockade nu.
Om inte det dyker upp något annat sen. Men det blir ju, man märker ju, det har ju liksom gått från större aktörer successivt neråt. Gateway har ju alltid varit liksom en planka han har kunnat falla tillbaka på. Och nu är det Lone Star, men som sagt, det verkade ju rätt mäktigt för att han sa ju det att i hans kontrakt, det är ett flerårskontrakt, vi vet inte hur många år kontraktet sträcker sig över. Vi har heller ingen koll på summa. Det enda han sa att han hade tjänat liksom mer på 6 minuter än vad han gjort på hela detta året, sa han i intervjun.
Det är ju spännande att han säger det.
Definitivt. Och det som också var lite spännande var ju att han i den här dealen så hjälper de honom med hans egna företag. Han har ju 2 stycken. Jag vet ju att han har ju Flight Club som är ett av hans företags. Och sen har han nu startat diskmärke själv.
Mm.
Kan inte för mitt liv komma på vad det märket heter. Han sa det någonstans. Det var ju, kändes ganska spirituellt. Just det så. Och det vet jag att han har ju liksom väldigt mycket sådana mandalas och liksom sånt i sina tryck.
Mm, precis.
Men det som var grejen var att de skulle göra en del molds och han tittade på i och med att det är Lone Star som gör dem, diskarna för honom, så tittar han på deras lineup, vad de har för diskar, och så försöker han hitta slots emellan deras, så att han liksom fyller på deras lineup med diskar som han liksom känner att, ja men här är det mellan den här och den här disken, så fattas det en disk liksom. Mm. Då gör han den.
Det känns ju som en, vilken möjlighet ändå.
Ja, ja, alltså som sagt, han var, och han jobbar stenhårt kan jag säga det. Det var verkligen liksom, han var på fabriken direkt när de öppnar, så är han där hela jävla dagen och han bara kör liksom, och han binder affärskontakter och liksom hör av sig till folk på Instagram och skickar DMs till samarbetspartner och folk som vill liksom plocka in diskarna i sortimentet. Och grejen är så också, han har ju låst sig själv till att köra bara Lone Stars diskar detta året. Han kommer inte köra med en open bag eller mixed bag alls, utan det är liksom strikt Lone Star.
Ingen gateway alls?
Nej.
Nej, spännande. Ingenting.
Men det som var sjukt också, för det pratade man om, jag tror det är så att Lone Star i dagsläget har typ 25 olika molds. Vilket du inte ens vet liksom. Men de har ett ganska gediget sortiment redan.
Va, jag skulle på rak arm kunna säga 3 stycken.
Ja, exakt. Det var ju typ Tumbleweed och
Jackrabbit och Penny Dollar.
Mm. Sen hade de några andra också. Det var väldigt mycket så här, men det verkade soft liksom. Alltså det kändes, på honom så var det verkligen, han sa det här har varit en ordentlig resa liksom. Som han har gjort. Så det är
Alltså, jag tror gällande Nico, det här med all publicitet är bra publicitet.
Så är det.
Det är verkligen så. Och även om Nico klantade till sig lite på European Open så har han verkligen öppnat ögonen för Clash, tror jag, för många. Många som inte kände till Clash innan Nico gick dit och började kasta deras diskar.
100%. Jag menar, han är en bra ambassadör när han liksom, alltså han är jädrigt bra på att promota grejer. Jag menar, hur många vet inte vad Gateway är tack vare Nico till exempel? Ja, de precis. Gör ju inte svin mycket reklam för sig själva kan man säga.
Nej, gud nej. Och vad hade vi suttit och pratat om här? Vi hade ju inte nämnt ett smack om Gateway, eller vad säger jag, om Lone Star
nej. Nej, det var ju Chandler Kramer som vi började diskutera i detta året, tack vare att han liksom poppar upp på Sula och på European Open. Men annars hade vi liksom inte diskuterat Lone Star Discs överhuvudtaget.
Och nu är det hett. Nej, det, jag tycker det är kul för Nikos skull. Jag har sagt någon gång att han är missförstådd. Jag vet inte om folk håller med mig. Jag vet när jag har sagt det till kompisar och sånt, så tycker jag, nej, Victor sluta, han är sjuk i huvudet. Men jag tycker ändå det. För när man läser hans kommentarer på, eller vad folk, de som inte är haters som skriver till honom på kommentarsfält, de älskar ju honom och tycker att han tar sån tid till folk, han tar sån tid till communityn. Han stannar alltid och pratar med folk och är social och den biten. Så liksom, ja.
Så är det ju. Alltså, det vet jag bara när vi pratade med Scott Stokely. Han sa ju det också liksom. Alltså, en av de mest älskade personerna där ute som är på tävlingar och efter, på clinics och sånt, det är Nicola Castro. Han tar sig tiden till folk. Sen, precis som du säger, alltså 100% att killen har någon form av bokstavskombination alternativt liksom, ja men du vet, lite ADHD eller någonting. Det kan jag nog säga direkt att så är det ju troligtvis, för att jag menar han, det märker man lite, han ser rött ganska snabbt. Eller så. Och just det här att han liksom kan gå in i sig själv och försvinna. Sen ska inte jag säga, jag är absolut ingen läkare för att kunna ställa diagnoser på folk, men ja, alltså, man känner igen det lite på honom. Och jag tror också som du säger, alltså, det är inget ont i killen. Och han gör det inte för att jävlas med folk.
Nej.
Och jag tror att han är väldigt, alltså det blir ju också en låsning för honom. Han vet inte riktigt hur han ska ta ur det. Och jag tror att den här tiden han hade i Sverige nu efter European Open har nog säkerligen gjort jättegott för honom.
Ja, han bodde ju tydligen hos någon som erbjöd honom hjälp och support vad gäller mentala verktyg.
Mm.
Och det känns ju som att funkar det så är vi ju otroligt glada.
Ja. Som sagt,
by the way, så såg jag förresten att han säljer på sin butik, på sin webbshop, Nicol Castro. Han har de där stopwatchen som
ja,
han
har pratat
om i någon podd. Med sin logga på.
Aj, men det är så jädra ball. Han har ju liksom humor, killen, verkligen.
Ja. Nej, big up till Nico. Kul att han är tillbaka och kul att han, att det är folk som tror på honom.
Mm. Helt klart. Du, Victor, ska vi göra så här? Så att vi inte blir alldeles för vi hoppar alldeles mycket mellan grejerna här och snurrar vägen. Jag funderar på om vi ska kötta av lite lyssnarfrågor så får vi se lite hur lång tid det tar, för det kan hända att vi kommer fastna på vissa av de här en del.
Ja, ja, men vi kör. Förresten, vad tyckte du om bilden jag la upp i inlägget med lyssnarfrågorna?
Jätterolig. Jag tänkte jag skulle ge igen faktiskt lite på, för jag har en annan som är ganska skön. Det kan ju hända att den får bli grafiken till det här avsnittet.
Det hoppas jag inte. Jag vet vilken du menar.
Ja, det blir att tvinga dig till den. Annars så får ni skälla på Victor. Kommer det inte ännu på Victor med två kapsyler på ögonen så ska ni skriva jättemycket till honom.
Ja, nej, det kommer nu. Nu när du har sagt så kan jag ju inte backa det.
Nej, det vet jag väl. Det var ju därför jag sa det. Det blir lite som en pistolmynning mot tinningen.
Ja, nej. Lite självdistans.
Ja.
Blir det. Men apropå grejer. Let's go. Vi har fått lyssnarfrågor.
Vi har fått lyssnarfrågor, helt klart. Skitroligt. Vi kan börja med Pontus Kron. Han säger att han söker en ny kastputter. Ge mig tips. En neutral, lite flippig.
Jag skulle säga, Pontus Kron, har du inte lyssnat på mig än? Den heter Maiden.
Mm. Jag kan ge dig ett annat tips. Den heter Luna. I ESP.
Ja.
Helt seriöst. Sjukt. Precis det du säger att du vill ha. Du vill ha en neutral till lite flippig. Båda de diskarna vi nämnde nu är king. Däremot så tror jag att det är lite svårare att hitta din disk än vad det är att hitta en Luna i ESP.
Jag vet inte riktigt, men ja, det är olika takes på det. Testa båda och hör av dig när du har testat båda och säg vilken som
passar bäst. Är det bil på Maiden?
Ja, det är det.
Det är det inte på Lunan.
Nej, då har du alternativen där. Vill du ha en bidad kastputter eller vill du ha en obidad?
Jag kan säga så här, jag testade kasta Lunan lite och köpte den innan en till Onsala där. Alltså, maken till putter med glid som du kan döna på. Jösses i min lilla låda.
Jag tänkte precis säga. Och det vet vi ju hur det gick apropå Onsala.
Ja, men det var inte diskens fel. Det var nog mer han som skit bakom spakarna där, måste jag säga.
I guess. Men vi säger alltså då våra tips här. ESP Luna och då Mary O's Tournament X Maiden.
Mm-hmm.
Och apropå Onsala där, så kan vi segwaya oss vidare in i nästa fråga som lyder, vem är det? Jo, det är Big Marks som har skrivit in frågan och det lyder då: hur känner ni för Sveriges stolthet kaparbanan? Gå gärna igenom hål för hål.
Och jag säger som så här nu, Big Marks, om du inte har lyssnat på den här podden innan, så Onsala ligger ju lite varmt om hjärtat för mig. Men för att inte göra det här till ett 4,5 timmes avsnitt nu, där folk stänger av snart för att Onsala-banan liksom går alldeles för varm. Jag tänker så här, Viktor. Dina två favorithål på banan och det sämsta hålet på banan.
Okej, fasen, då måste man ju mer eller mindre trycka upp någon liten judisk karta här.
Ja, men ska jag kan börja då. Bara och häva ut med vad jag tycker är gött.
Ja, du kan börja så kontrar jag sen.
Kan ju den här banan ganska utan till. För att vara mild. Jag älskar att hål nummer ett är hål nummer ett igen. Att inte är hål nummer två. Och det är också ett av mina favorithål på banan. Jag tycker att det är så jädra trevligt för att vara mild. Du börjar liksom, du ställer dig där uppe, du kastar något trubbigt helst och bara ser disken flyga länge. Bättre starthål, svårt att få, eller vad säger du?
Nej, det håller jag med om. Riktigt, riktigt bra. Ett lagom jobbigt hål.
Ja, och framförallt någonting som jag tycker är sjukt kul med det är att det är ett originalhål från 90-talet. Sen banan anlades så har det hålet varit med.
Mm. Ja, då om jag ska nämna någon dag så skulle jag säga hål 13 gillar jag.
Ska vi se, vad är vi nu? Just det, 12-13, det är...
Upp för backen, stenmuren, höger.
Mm. Håller med dig.
Jag som är forehand-dominant och når min maxdistans med forehand tycker att det är fantastiskt kul hål att spela.
Svinbra hål, faktiskt.
Samtliga vänder jag har spelat det hålet så har jag tagit birdie.
Och det är, ja, vilket är ett sinnessjukt bra snitt kan jag säga på det hålet. För det är... där har jag varit nöjd om jag har gått ifrån ett par alltså, ibland.
Nej, fruktansvärt bra hål. En perfekt drive, gärna 110 meter kanske. 105. Lätt uppför. Och sen så ett inspel till en korg som ligger lite skymd, men inte alldeles för skymd, med lite strövis placerade träd. Riktigt, riktigt trevligt hål.
Mm. Ett av mina andra favorithål är faktiskt hålet innan, hål nummer... vad blir det då? Vilken sa du?
12.
12, ja, precis. Du kommer tillbaka från ängarna. Du har en tight korridor. Du får trycka på en liten halvflippig midrange. Nej, alltså... Ren och skär jävla magi, alltså. Där också.
Ja, 12 är ju ett fint hål.
Ja, det är också svårt att inte hitta riktigt fina hål på den här banan. Någonstans.
Ja, nej, det är ju... Alltså, som sagt, banan är upptrampad och intrampad. Och det känns som att hålen sitter där de sitter av en anledning.
Vad är det mer då, som du tycker är ett annat riktigt bra hål?
Alltså, jag tänkte säga 3. För jag tycker att det är ett så jävla kul hål att bara gå ut och bara maxa någonting gött.
Ja, du får öppna armen för det som komma skall liksom.
Ja, men precis, precis. 3 är ju ett 121 meters öppet par 3.
Mm. Mycket lurigare än vad man tror faktiskt. Framförallt vinden ställer till det där oftast.
Men jag säger inte 3, utan jag säger hål nummer 5, säger jag.
Fint hål, måste säga. Det var aceat.
Vad har vi där? 80 meter, en liten sten som skyddar korgen precis innan.
Lågt i tak.
Ja.
Du behöver typ... Har du inte liksom 120 meter i bussen vanligtvis, så behöver du typ diska upp. Har du 120 meter i bussen så kan du lätt ta en fairway, eller midrange, och trycka på den ganska hårt liksom. För det är det som är grejen också med det hålet. Du kan inte lägga en midrange högt, för då kommer du fastna i skiten. Du behöver liksom trycka en midrange stenhårt för att kunna nå hela vägen fram. Och för sådana klenisar som jag så får man ta en fairway driver och trycka på istället.
Jag har ju inte så mycket tryck i bussen, men jag lyckats flippa min origin riktigt, riktigt härligt där de var med och spelat.
Mm.
Så att jag har fått verkligen perfekt flip-up och lite turn, och så kommer faden precis så att jag lagt mig i cirkeln där. Och det är just liksom inramningen med tajt skog till vänster, tajt skog till höger. Stenen precis där framför. Och så sen den lite alltså omslutande skogen runt korgen där. Det är ett trevligt hål.
Så tänkte jag så här, jag ska försöka hitta ett dåligt hål. Det blir så jädra mycket svårare helt plötsligt.
Ja, verkligen. Men jag tror jag har den där.
Mm.
Jag tror att nu kommer folk hata mig. För jag vet att detta är ett hål många tycker om. Men jag skulle säga att nian är inte ett av mina favoriter. Nej. Nian är ju ett par fyra som är 197 meter.
Det är tufft, är det.
Ja, och det är snävt utan bara satan med träd och buskar och snår och grejer. Så, ja.
Jag tycker det är ett bra hål. Det är det som är grejen. Det är ett svårt hål, men jag tycker det är bra.
Alltså det är väl kanske ett bra hål om man är bättre skogsspelare och kastar lite längre än vad jag är.
Alltså det är ju det. Alltså, för att kunna spela det hålet är riktigt bra, så skulle jag säga att du behöver ju vara 960 minst.
Ja, men det känns absolut rimligt.
För då är det liksom verkligen, då tycker du, är du inte riktigt det och man tycker att det är lite jobbigt, då är det ett tufft hål. Det är ett tufft hål att ta paret på till och med. Om du inte liksom får. Ska se om jag kan komma på något hål som jag tycker är lite sämre på banan. Så jag står och verkar på den här ganska mycket. Lite tråkigt att när vi spelade med Hjalmar och Gustav och dem, att de förstörde lite hål nummer 17 genom att hitta någon jävla fusklucka på det. Det tyckte inte jag var kul.
Ja, du menar den snäva hajsen?
Nej, precis. Den snäva anhajsen som de drog över hela skiten.
Mm.
Den var ju ingen rolig.
Det hålet skulle jag också kunna säga att det är inte något favorithål.
Nej, det är väl en... alltså, det är så svårt. Jag tycker att det är rätt... Jag brukar inte ha så svårt för det hålet annars. Men om man säger så här. Det är svårt att hitta dåliga hål på kaparbanan. Men det är väl en av de hålen som är lite så där. Hade man haft mer plats så hade man kunnat gjort någonting bättre där, tror jag.
Ja, men precis. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra det, men... Jag vet inte, flytta ner korgen så att den ligger precis i skogsbrynet ute vid...
Alltså, grejen är så här, det är svårt att göra de hålen bättre nu som det är, för platsen är ganska tajt nu.
Ja.
Banan är liksom, det finns inte så mycket mer utrymme till att göra om det på något sätt. För jag har sett så extremt många olika konstellationer på den här banan genom tiderna. Och jag har svårt att se hur du skulle kunna göra någonting mycket, mycket bättre. Men det är väl en av de hålen som är så där egentligen. Jag tror att det är nog många som håller med som spelar där också. Att det är... Ja.
Ja, alltså jag vill gärna ha... Jag vet inte riktigt hur fan jag ska beskriva det, men det känns som att någon liten justering hade kunnat göra jättemycket. Och tvingat den göra någonting annat. För just nu räcker det att egentligen mer eller mindre bara ta sitt... Alltså, jag har varje gång jag spelat den så har jag gjort någonting helt sjukt för att jag tycker att kastet känns så tråkigt.
Mm.
Så jag har alltid försökt gå forehandroller eller jätte upp i skyn och ner och grejer. Men ja. Det ska sägas att hålet är ju faktiskt... Det fyller ju sin funktion, för det behövs ett lite kortare teknikhål på kaparbanan också. Men det hade kunnat vara lite bättre.
Ja.
Ja.
Enig, faktiskt. Det är väl där någonstans man kan landa i det. Hoppas att du, Big Mark, så att du fick lite svar i alla fall på vad vi tycker här nu om. Jag personligen är nog väldigt partisk, tror jag, när jag säger att jag älskar kaparbanan. För jag har så extremt mycket historia där. Det är lite som Nate sa om hans bana. Jag ska säga, hade jag fått en runda till i mitt liv så hade jag fasiken lagt den på Onsala-banan, tror jag.
Mm.
Inte för att det är den bästa banan i världen, men det är mest bara för att den banan jag har sällan tråkigt. Inte ens när jag spelar som absolut sämst, som jag gjorde nu i, så hade jag egentligen tråkigt. Det är inte banans fel. Det är ju jag som är klappklass.
Jag kan i stort hålla med. Jag tycker kaparbanan är helt fantastisk. Svårslagen bana. Mm. Absolut med på mina topp tre.
Så, ja, 100%. Du, han fortsätter göra lite nu då. Nu när hoppfulla 30-plussare börjat spela discgolf, kommer det spelas mer seniortävlingar och tankar? Ja, det händer ju hela tiden. Jag kan säga så här. De seniortävlingar som fanns när jag spelade förr, det var inte jättemånga. Det var mastersklassen typ på NT då. Det var typ det som fanns. Och kanske World's Biggest och någonting annat. Liksom gippo, men nu finns det hur mycket som helst. Jag tror aldrig någonsin att seniortävlingarna kommer få samma klang som Open-tävlingarna har.
Nej. Det känns ju lite... Okej, nu kanske man kastar... Inte bäver i trähus, för jag är inte där än. Men... det känns lite föredetting.
Alltså jag... Både och, men jag menar... Så som jag känner bara när jag spelar. Jag tyckte det var skönt att gå över och spela Masters. Eller Master. Som 40-plus liksom. För att... Det tar bort lite stressen. Jag har inte lika mycket tid att spela discgolf som typ Hjalmar och resten av dem som inte har liksom, när man är en tioårig liksom liten familjemedlem som kräver väldigt mycket tid och jobb, och man är på en helt annan plats i livet liksom, och då blir det ju lite, du kan ju inte fokusera på samma sätt. Det finns många som gör det, jag säger inte det. Alltså, kolla bara på Kribbe och när du blir lite äldre ytterligare då, jag menar. Men jag tror mer att du tävlar för att du tycker att det är jävligt kul. Kanske inte för att du vet att det liksom... Någonstans är det så här. Man vet att... ja, men... Karriären är på väg mot sitt slut. Man har liksom ett annat fokus på att spela för att man tycker att det är jävligt roligt. Och man vill ju liksom göra någonting med, tänker jag. Och det, alltså, prestigen finns ju där. Det ska jag inte ta ifrån någon, liksom. Det tror jag. Det är ju lika prestigefullt att vinna för någon som vinner, liksom, någonting annat. Så sätt. Så att...
Ja. Mm. Det är bra att det finns.
Så är det. Ja.
Ja, nästa fråga. Vi ska kika vad vi kan ha där. Då är det Disc Golf Amateur som skriver: när fick ni idén att starta podd? Och det är ju en fråga jag ställer till er då.
Just det, er. Och då säger jag så här. Jag får väl ta den på mig själv nu då, med Anders. Jag fick tanken faktiskt under pandemin. Jag lyssnade på Kedja ut en del och tänkte att här är det två stycken som, eller tre, jag tror det var två när jag började, jag vet inte om Elina riktigt var med på 100% då, men jag kände bara så här att här finns det kanske andra takes att ta på det också, och ja, tyckte det var kul att snacka lite själv. Så där fick jag ju den idén, eller vi fick den idén, och då pratade lite med Anders också, och så står vi där. Fasen, det är kul. Kötar ju ändå liksom. Kan vi inte bara mata på och se vart det leder? Se om man på den vägen är det. Och kan ju säga det då, passa på att säga det, att fasen, det finns ju helt klart utrymme i Discord Sverige för fler poddar. Utan problem.
Absolut.
Och är det så att det är någon som sitter där ute och funderar på att stöka igång någonting, hör av er till oss. Jag säger så här, ja, det finns inga hemligheter här. Vi kan dela med mig av hela resan. Vi kan hjälpa folk igång och lotsa liksom, vad började vi med? Vad tycker vi man kan börja med? Vad är vettigt liksom? Vart vill man lägga sig? Hur får man schysst ljud för rimliga pengar? Och liksom, vilka vägar är det? Och vi kan ju säga direkt så här, vi sitter ju varenda vecka och spelar in. Alla sitter hemma hos sig själva. Så man behöver verkligen inte sitta ihop. Det blir ju väldigt bra när man gör det, men det går att lösa. Så att sitter ni och funderar och tycker att det verkar lite krångligt, hör av er till oss, så ska vi försöka lotsa er i rätt väg och förklara hur vi gör för att få det till låta som det gör. Vi säger inte att vi är svingrymma på någonting, eller att jag är proffs på att redigera eller någonting åt det hållet alls, utan man tycker att det funkar. Det vi gör känns liksom som att det är en skaplig produkt, utan att liksom vara pluggat till detta eller liksom gjort det här på heltid hur länge som helst, tycker jag ändå att vi liksom lyckas få ut ett vettigt resultat varje vecka.
Mm. Ja, håller med. Ja, nej, men det är väl svaret på den frågan med mig.
Ja, det fick bli det om inte annat, tänkte jag.
Tuta vidare.
Du, det gör vi faktiskt. Lars Disk, när ordnar ni Kasta Plast Minitour i Skaraborg? Mellby, Lundsbrunn, Kvänum, Skövde. Jag kommer. Jag kommer med, tänkte jag säga.
Ja, jag är redan på väg, håller på sig.
Ja, nej, men det hade väl varit svinkul, tänker jag. Vi har ju den Västgötatoren som går där uppe. Jag vet att vi har ju diskuterat lite sinsemellan i podden om att göra något roligt event. Vem vet om det kanske blir till våren, förhoppningsvis. Innan allting kickar igång på allvar. För det känns som att vi, nu har vi studsat med detta i typ 2 år snart. Och vi vet lite när det är som mest. Och tittar man på schemat för touren nästa år, att vi följer väldigt mycket USA som vi sa, så är det fasen späckat från typ april-maj fram till oktober. Då är det typ varenda helg. Då kommer det bli tufft att hinna med andra grejer, liksom, tror jag.
Det kanske inte behöver vara en tour vi anordnar då, utan vi kanske kör en tävling helt enkelt.
Det har ju varit lite snacket av att köra liksom en lätt snacka plast liten sån minitävling, typ kanske en pargolf eller någonting, för att det är jättekul. Kul. Eller en treman eller vad som helst. Och så vill jag se lite var vi landar i, liksom.
Ja, så tar jag med mig mina Skånekompisar och kommer upp och så gör vi smulpaj av Lundsbrunn.
Ja, det tycker jag ni ska göra. Det går att göra smulpaj där.
vidare. Iliena skriver, har ni något kastnät? Frågetecken. Om ja, är det bra? Hur stort behöver det vara? Titta på fotbollsmål för synergieffekt.
Svar på frågan, har ni något kastnät? Är för mig nej. Jag har inget kastnät. Jag har tittat faktiskt på det. Hittade någonting, tror jag, på Amazon. Vad för mig? Fanns det rätt schysst med liksom en liten ram med vikter bak och så vidare. Kommer man aldrig för att köpa något? Typ.
Ja, jag har inte heller något kastnät. Det närmaste har kommit där när jag har varit och tittat på när folk spelar Ymer och värmer upp i kastnäten som fanns bakom tider. Jag har faktiskt inte funderat på att
men du att har ju för fan något. Typ 2 banor precis i kastavstånd.
Ja, de är ju stenkast bort. Än en gång väldigt långa stenkast. Men,
det är 2 kastnät ifrån.
Precis. Och sen så har jag en stor en korpfotbollsplan här. Så det är plats för typ 5 stycken 7-mannaplaner är det. Så det är en jättegräsfält som finns här uppe vid mig. Så att jag går ut där och kastar när jag känner att jag behöver.
Ja. Precis, jag håller med du. Samuel Falmar, vilken är den bästa kastaplastdisken?
Ja.
Jag säger Svea. Hade jag sagt något annat så hade jag nog kunnat slå mig själv över käften, tror jag. Hårt.
Jag tänkte nästan gissa att du skulle säga Svea där.
Ja, men jag kan ju säga någonting annat då. Det stod mellan den och Berg, för det är väl typ de 2 jag baggar liksom, överhuvudtaget. De är inte direkt lika heller i flighten, Berg och Svea.
Nej, men det båda är fantastiskt bra diskar. Fyller olika funktioner, men ändå Berg är unik i sitt slag och Svea är ju en disk som alla behöver. Alla behöver ju en lätt understabil midrange. Så. Ska jag svara på frågan så...
Jag vet exakt vad det är svaret kommer att
berätta.
Du traskar ner i rasktrasket.
Ja, nej, jag kan inte säga någonting annat än rask. Jag baggar en Nordic Grym. Det är en lite stabilare run av Grym. Som jag kastar goa flip-ups med. Och den är svårslagen. Men alltså, Rask är så unik på alla sätt och vis. Och den är så sjukt versatile. Bli kompis med Rask och du behöver inga mer vänner i livet. Så säger jag.
Nej, lite så är det väl.
Nej, riktigt, riktigt favoritisk. Nästa fråga kommer från Samefyt som skriver: när gästar ni min YouTube?
När kommer inbjudan?
Ja, mer eller mindre. Skicka en inbjudan.
Ja, det är alltså inte för att vara dryg, men lite så. Jag har inga problem. Säg när och var. Förslagsvis då, om du har en YouTube-kanal och kanske, jag vet inte hur din familjesituation ser ut, men min gör mig något begränsad av att resa och mörkret timmar och så vidare. Lundsbrunn finns om du inte har filmat den. Bara komma. Du, vi fortsätter här med frågorna. J. Lofstrand skriver: häst!
Häst! Ja.
Ja.
Vad finns att säga om det?
Säg som så här. Det är en kärleksförklaring till podden Kedja ut. Har ni inte lyssnat på avsnittet? Vilket var det nu, Viktor?
Låt mig berätta. Det är avsnitt 159. Mm. Avsnittet har de döpt till "Det ska vara en liten plakett".
Lyssna på det. Och hittar ni häst så kommer ni förstå.
Ska man inte berätta för dem som inte orkar leta upp deras gamla avsnitt?
Jo, det kan du väl få göra om du vill. Om du känner att du... Ja.
Vi kan säga att ungefär si och så typ... Jag vet inte riktigt. Säg... 38 minuter in. Jag höftar. Så sitter Elina och berättar om... Eller avsnittet berör plaketter och pokaler och sånt inom olika sporter. Och då främst discgolf. Elina börjar berätta, rycker tag i en... hur det var tidigare när hon höll på med ridsport. Jag tycker att det var passande. Var på Tommy då bara vräker ur sig mitt i Elinas mening: häst! Och Lina bara helt sonika fortsätter att prata. Detta är någonting som vi tyckte var helt otroligt roligt. Och det har dykt upp som ett litet easter egg i slutet på ett gäng av våra avsnitt.
Ja. Så har ni hört häst någon gång när vi har hävt ut oss det, så är det backstoryn till det.
Ja. Nu har vi revealat poddens största easter egg, men det är sånt vi gör när inte Anders är här och sätter bandage på oss.
Sätter tourniquet på dubblödande. Du, ska vi stötsa vidare? Min lillebror öppnar en annan Pandoras ask, kan man säga. Om ni bara spelade med en färg på diskarna, vilken färg skulle ni bara ha i bagen då? Färgen Tivoli.
Ja, 100% så. Jag skulle säga, Jim, det finns inte ens på kartan att man bara har en färg. Nu vet jag att det är många som tycker olika, men ja. Vad skulle du säga? Vilken färg skulle du välja?
Alltså, så här, det finns en backstory till. Jag har spelat med typ bara vita diskar en gång i tiden. Och det har att göra med att förr, vi pratade länge sedan, vi pratade typ innan premiumplast framförallt.
90-tal?
Ja, 90-2000 någonstans där. Spelar man väldigt mycket DX-diskar. Och där var det verkligen så att olika färg på disken gjorde att disken betedde sig olika. Och just vita diskar var, delvis var greppet rätt skönt i dem. Och det undrar jag om det har att göra också med liksom olika pigment och sån skit i det. Men jag upplevde dem som var lite stabilare. Och då var det liksom att man spelade väldigt mycket vita diskar. Vita gamla rockar och så vidare. Så att, men då gick det ju att få tag på disk. Det här var ju innan pandemins... när det inte fanns disk att få tag på överhuvudtaget, utan då ringde man ju till Mats Bengtsson, Knickarps, och så pratade man med honom och så sa man det: har du några goda diskar hemma eller? Så fick man det.
Oh, fan vad nice. Men då är det vitt som är svaret på frågan, eller?
Nu tycker jag ju om färgglatt. Jag gillar ju liksom att ha Tivoli i vägen. För alltså, framförallt kommer det till Discrafts, deras swirliga diskar och sånt, så det hade varit tråkigt att inte kunna spela med dem, för de är ju så jädra snygga.
Jag tycker det känns konstigt att begränsa sitt diskval ännu mer.
Exakt. Bara för att du inte kan tänka dig kasta en specifik färg så kan du inte ha en specifik disk, och det känns ju jädra tråkigt.
Ja, men det är ju som man säger att den enda fördelen man har med att inte vara sponsrad...
Ja, det är att du kan välja att vraka ju.
Precis, precis. Alltså är du sponsrad av Innova, ja men då är du limiterad till bara kasta den.
Mm.
Är du inte sponsrad, ser ingen anledning egentligen till att plocka godbitarna. Ta berg från kastarplast och ta en bass och ta whatever.
Mm.
Med det sagt så har jag inte svarat på Jims fråga där. Nej. Men om jag skulle hålla mig till en enskild färg så skulle jag säga svart, tror jag.
Mm, gött. Perfekt kvällsdisk.
eller hur? Nej, men jag är lite så här... Som grafisk formgivare, grafisk designer, är man lite sjuk i huvudet vad gäller färg och form och sånt. Så att skulle jag försöka ha en enhetlig bag, om jag tänker typ rött, då kommer det vara någon disk som är lite solblek, någon som har lite mer smuts på sig, någon som är en annan röd plast, någon som är en annan röd, så man kommer inte få den här, alltså den här
enhetliga känslan.
Nej, precis. Det blir så när man tittar ner i någon som hävdar att de har en enkelfärgad bag.
En vit bag. Det finns ingen jävla vit disk i den bagen.
Ja, nej, men precis. Allting är ju liksom olika nyanser av beige, grått och brunt och en simmarvitt ibland. Ja, precis. Så ja, jag skulle säga svart, för det känns som att det är den färgen som är enhetligast helt enkelt.
Så se om jag hittar den bilden, för jag vet att Jim har, alltså, ja, så jädra fet en gammal Cyclone svart med typ ett rainbow stamp på. Så jädra fet.
Den kombon låter inte
alldeles illa. Jag ska se om jag hittar den. Alltså, jag tog en bild på den. Har jag den, då bannar mig, ska den få hänga med till grafiken också denna vecka.
Ja, härligt.
Lägga. Så får se. För övrigt var det ju rätt nice att du hittade min gamla Star Destroyer i Jörms in the bag-video.
Eller hur? När du berättade det i avsnittet med Nate så kände jag mig, fan, jag måste hitta det. Jag måste se vad det är för någonting.
Finns en backstory till det. Jag sålde de två diskarna till Dacke. Andreas Takander, som jag tror i sin tur krängde dem till Rickard Kjellander, som känner de flesta proffsen och hängde över till USA. Så jag tror att på den vägen har Germ fått tag på den.
Mm-hmm.
Det hade ju varit mäktigt att kunna få tillbaka den, kan jag säga. Det kan ju också vara så att den var i hans bag som blev stulen. Det hade varit helt svintragiskt.
Tänk om den då dyker upp på svenska marknaden.
Fy fan vad sjukt.
Det hade varit det sjukaste någonsin.
Om jag hittade den i Lundsbrunn, du vet, på hål 2 eller något sånt skit. Alltså det hade varit så jävla stört. Ja,
då hade jag börjat tro på spöken. Vad fan det är.
Jag med.
Sannolikheten är minimal. Men så fast det var kul. Yep. Det är kul att den lever. Och att den,
ja, förhoppningsvis gör den ju det. Vi får väl se.
Ja.
Du Viktor, jag tänker jag ska inte plåga dig mer idag. Du ser ut som att du är redo för sängen, vilket jag tror att jag är också. Så jag tänker, ska vi sparka ut oss på den här veckan och så får vi ta ett omtag till när Anders kommer nästa vecka och styr skutan i rätt riktning.
Ja, men absolut, absolut. Det är bara att tuta igång.
Ja, nu är det Anders Torstensson som kommer in här och ska plocka ut oss.
Så är det inte alls det. Där det blir väl jag som ska säga tack till han, den här Björn Wennerborg, som för övrigt la ut en av de sjukaste inläggen på Instagram. Hovmästare tog han. Då var det någon som stod på en prispall på etta, första plats, och hoppade och höll i en stor hov.
Kul.
Det var grym. Så vi tackar honom för musik, jinglar och Viktor som har remixat skiten sen till goa tunes. Vi tackar Oskar Gester för grafiken. Mäktigt. Vi tackar Disk Express för att de hjälper oss.
Ja, vad finns där?
Fina mikrofoner att prata i, till exempel. Vi tackar väl Latitude 65 för den energidricken vi inte har och dricker. Vi tackar våra Patreons för att ni står ut med oss. Ni är guld värda. Utan er, kan jag säga så här, så hade vi slantat detta ur egen ficka. Så är det.
Ja.
Så stort och vi tackar, jävla tack.
Vi tackar framförallt precis varenda person som får för sig ratta in på den ett snackarplast.
Ja, vecka ut och vecka in. Ni är, ja. Det är för er vi gör det. Så är det.
Verkligen, verkligen.
Ljuger jag och säger. Det är ju för oss terapisamtalet. Nej, men helt seriöst. Hade man inte fått alla glada tillrop så hade det varit svårt att ta sig ur den svacka. Helt klart.
Så är det. Och när jag gick i gymnasiet, så när jag skickade in mina uppsatser till lärarna, så skrev jag under med ab imo pectore, som betyder av hela mitt hjärta. Och det är det vi går ut med idag, tycker jag. Den här podden, ab imo pectore.
Peace out.
Peace out.